Ja, jag förstod ju ganska snabbt att något fruktansvärt har hänt.
Pyysin, että älä lähde. Älä lähde, siellä on vaarallista.
He seemed very disturbed and shaken in a way. He asked me if I thought he was going to be alive the next day.
Virallisesti poliisi otti yhteyttä ja sanoi, että se on onnettomuus. Madam, it's an accident, 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 madam. Ja mä sanoin, että rubbish.
Den 28 januari år 2015 hittas Felix Dahl död på en avlägsen grusväg i en by i det indiska strandparadiset Goa. Det har gått 10 år sedan dess och fortfarande är det oklart vad exakt som hände. Polisen säger att det var en olycka, men hans familj är av en annan åsikt. De tror att Felix har blivit mördad.
Vi vill försöka förstå vad som egentligen hände under Felix tid i Indien. Vi har läst polisutredningar, domstolsbeslut, vittnesmål, intervjuat anhöriga, ögonvittnen och sakkunniga. Mitt namn är Emma Levo.
Och mitt namn är Nino Poppius.
Och det här är första avsnittet av Vad hände Felix Dahl? Det är sent i oktober år 2014. 22 år gamla Felix Dahl befinner sig någonstans i Goa, Indien. Han loggar in på Facebook för att uppdatera sin profilbild. På bilden står han vid en smal asfaltsväg med tummen upp i vädret, omgiven av grönska. På fötterna har han flipflops, hans jeansshorts är slitna. I bakgrunden skymtar den indiska oceanen.
Traveling through India, skriver han i bildtexten. Någon i kommentarsfältet frågar: vad är målet? Felix svarar: har ingen aning. Att resa är målet.
Felix var liksom självklar, den lyckliga. Det är ett latinskt namn. Innan han föddes så hade vi det som förslag. Och sen när han kom ut, när han liksom var... det var Felix bara.
Felix Dahl föds år 1992 i Uppsala, Sverige. Då han är 10 år gammal flyttar familjen, mamma, pappa och bror, till Sibbo i Finland. Felix hittar snabbt nya vänner, social och utåtriktad som han är. Men flytten till Finland är ändå en stor sorg för Felix. Det berättar hans pappa, Tommy Dahl.
Det kanske gjorde att han kände sig nog inte riktigt hemma i något läger, vare sig som finlandssvensk, finsk eller svensk. Utan det var nog flytande där. Att inte veta riktigt, lite vilsenhet skulle jag säga.
Felix itki puoli vuotta ennen muuttoa ja puoli vuotta sen jälkeen. Ja sitten lohdutukseksi annettiin hänen aloittaa jääkiekko.
Felix är atletiskt begåvad, akrobatisk till och med. Det berättar hans mamma Minna Pirhonen. Hockey blir en viktig del av hans liv, men han är också nyfiken, vetgirig och matematiskt lagd. Efter studenten är det värnplikten som gäller. Och det är här, vid Nylands brigad, som Felix Dahl blir lite av en kändis i svensk Finland.
Det är någon som aldrig har bäddat en säng. Det är så? På riktigt? Ja, nu måste du öva lite mer.
Jag har inte hemskt mycket bädda.
Felix sa att han aldrig har bäddat en säng i hela sitt liv.
Han försöker nog hårt, inte det med det, men kanske det inte är riktigt hans grej.
Felix Dahl är 19 år gammal. Han har rakat huvud och kakigröna kläder och rör sig i ett vimmel av andra renrakade unga män med leriga stövlar. Året är 2011 och han är en av huvudpersonerna i Drakan, en tv-serie som följer militärlivet i Draksvik. Beväringen Felix skrattar ofta och säger vad han tycker. Under Cooper-testet passar han på att promenera då ingen tittar på och han kämpar med att bädda sängen på rätt sätt.
Vissa saker förstår jag bara inte hur det kan vara så tarka. Varför kan man inte bara slänga alla kammar i den där sängen och sen fara ut?
Efter värnplikten är det dags för Felix att sprida sina vingar. Han är redo att lämna landsbygden i Sibbo. Så han söker till Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Han förvånade ju allihop när han ville läsa på Hanken. Du har väl aldrig varit intresserad av ekonomi? Liksom. Var kommer den här idén ifrån? Jo, men alltså det... Så han klarar ju inträdesprovet galant då.
Jag tror att vi var liksom lite i samma situation. Att jag var ny i Helsingfors. Han var också ny i Helsingfors på det sättet att han kom ju från Sibbo.
Kenneth Nilsson är också ny på Hanken. Han är svensk men har flyttat till Helsingfors för att studera ekonomi. Under sin andra dag på Hanken går Kenneth ut för att ta en cigg. Och det är där, i rökrutan, han möter Felix för första gången.
När jag kom ut så såg jag en person som stod och skrattade lite längre bort. Och jag gick fram och började prata med honom. Och redan då förstod jag att han var en väldigt karismatisk, driven och på många sätt rolig person.
Kenneth och Felix blir goda vänner och snart också rumskamrater. Då Kennets tidigare rumskamrat flyttar ut från lägenheten på Dagmarsgatan i Töle så blir det Felix som flyttar in.
Parallellt med studierna säljer Felix telefonabonnemang. Och han gör det bra. Pratglad, driven och charmig som han är. Han gör det så bra att han flera gånger väljs till butikens bästa säljare. Så Felix jobbar allt hårdare. Han jobbar så hårt att studierna börjar lida.
No, ensimmäinen vuosi ei ehkä mennyt niin kauhean hyvin. Siinä oli jotain tyttöongelmia ja sitten rahatkin loppu jossain vaiheessa. Ja mun mielestä se oli vähän semmoista liian vauhdikasta rahaa kulu. Meni opintolainat ja syksyn tienistit.
Han har svårt att hålla koll på sin ekonomi och till sist tar pengarna slut. Det berättar hans mamma Minna. Andra året bestämmer sig Felix för att ta tag i studierna igen samtidigt som han fortsätter jobba. På ett år samlar han över 60 studiepoäng. Tempot är högt, kanske för högt.
Jag tror inte egentligen att han passade in på Hanken heller. Just den här alienationen som jag pratade om, att han inte egentligen kände sig hemma. Jag tror att han brände ut sig som försäljare och läste mer än heltid på Hanken samtidigt.
I Felix studier ingår en obligatorisk utbytestermin utomlands. Våren 2015 är det meningen att han ska åka till Bangkok i Thailand för att studera på universitetet där. Men innan dess får Felix och Kenneth veta att rören i deras lägenhet ska renoveras. De måste flytta ut redan på hösten. Men istället för att flytta hem till sin mamma ser Felix en annan möjlighet. Han bestämmer sig för att åka iväg lite tidigare. Och istället för att åka raka vägen till Bangkok tar han en omväg. Han reser till Goa. Så han kan koppla av en stund i solen, ladda batterierna för att sen resa till Bangkok.
Han koki sen niin kuin semmoiseksi lomaksi ja lapsuuteen palaamiseksi. Et ilmeisesti se aikuisuus oli ollut rankkaa. Työnteko, opiskelu, rahahuolet.
Felix har semestrat i Goa en gång förut och förälskat sig i platsen. Goa påminde honom om barndomens sorglösa somrar, berättar hans mamma Minna. Så han lämnar jobbet, skolan och pengaproblemen bakom sig. Han packar sin väska och flyger till Goa.
Klart turkost vatten och färgglada korallrev, gyllene solnedgångar längs kilometerlånga sandstränder, frodig djungel och kokospalmer. Västerlänningar har redan länge sökt sig till tropiska Goa som sträcker sig över Indiens sydvästra kust. Allt från hippies och andliga sökare till charterturister och solslukare.
Ja, man kan säga, alltså Goa var ju till skillnad från resten av Indien portugisiskt. Resten av Indien var ju brittiskt som bekant. Men Portugal höll Goa ända fram till 1961, alltså 14 år efter att Indien blivit självständigt från Storbritannien.
Per J. Andersson är journalist och författare till flera böcker som handlar om Indien. Han har besökt Goa regelbundet sedan början av 80-talet.
Man kan säga att många goaner lever liksom i en sorts hybridblandkultur, en mix av det liksom portugisiska och det indiska, på ett sätt som man inte ser i övriga Indien.
Det är på 60-talet, strax efter att Goa återigen blivit en del av Indien, som medlemmar av hippierörelsen upptäcker Goa. De söker frihet, ett liv bortom materialismen. Natursköna Goa med sina orörda stränder blir svaret. Det är längs med den så kallade hippileden som långhåriga ungdomar i utsvängda byxor reser från Europa till Goa. De kör minibussar, paketbilar, vissa liftar.
En känd amerikansk musiker och DJ som kallade sig Goa Jill drog till Goa under hippieran och startade bland annat såna här kvällsfester och han introducerade en ny musikstil som man ibland kallar för Goa Trance. Med en sorts techno-aktig musik kan man säga, som är bra att dansa till. Och naturligtvis blev det också synonymt mycket med droger. Det är ett bra tillgång på cannabis.
Men här rör sig också mycket starkare droger än så. Under hippieran blir Goa känt för sin partyscen och lätta tillgång till droger av alla dess slag. Kokain, LSD och senare MDMA. Goa blir partydrogernas paradis under en tid där Richard Nixons och Ronald Reagans stränga krig mot droger genomsyrar västvärlden.
Men sen på 80-talet så hände någonting och då började myndigheterna slå ner på det här och oftare ingripa och faktiskt fängsla västerländska turister som helt enkelt använder narkotika.
Precis som resten av Indien har Goa moderniserats rejält sedan dess. Vägar, tågräls och två flygplatser har byggts ut. Turismen har kommersialiserats. Det ordnas charterresor och stora hotellkedjor har tagit över. Majoriteten av dagens turister är indier. Utlänningarna blir allt färre, men Goa lockar fortfarande till sig omkring 400 000 utländska turister varje år.
I stort sett en trygg plats, även om man naturligtvis måste helst inte kanske bör, ska man säga, ge sig ut på ensliga stigar och framförallt inte om man är stupfull eller drogpåverkad mitt i natten. Då kanske det kan hända något.
Efter en nästan 10 timmar lång flygresa landar Felix i Goa. Det är oktober 2014. Vädret har klarnat efter sommarens kraftiga monsunregn. Utåtriktade Felix får snabbt en ny vän. På flygplatsen träffar han en 6 år äldre man från Kanada. Han heter André Nien, men kallas för San. Det här är första gången som San ger en intervju. Han har heller aldrig blivit hörd av polis.
Well, I actually decided to go to India because I thought, oh, well, maybe it's a nice spiritual place and I'll get some kind of adventure.
När San landar i Indien blir han direkt på dåligt humör. Hans bagage är borta. Då får han syn på Felix.
He was talking to like one of the guys, one of the workers in the airport. And I just decided to walk up to him because I thought, oh, maybe he has the same problem, you know. Ends up, I think he had like chewing tobacco or something.
Felix har koll på läget. Några av hans lokala vänner från den första resan till Goa möter honom på flygplatsen.
I asked him where he was staying, you know. And he's like, oh, I'm staying at this place, like, I know these people. And I'm like, oh, he knows people here, that's great, I should just follow him. And from there, I hung out with him, like, every day for, like, 2 months. So I guess we decided, okay, let's travel together, let's, you know, stick together and you know, you seem like a cool person. So it kind of started off that way.
San och Felix slår följe och reser tillsammans vidare till den fridfulla fiskarbyn Agonda i södra Goa. Där bosätter de sig i hyddor på stranden. Den 3 kilometer långa sandstranden kallas ibland för The Silent Beach of Goa, Goas tysta strand. Hit har de stora turistmassorna ännu inte hittat. Stränderna kantas av strandkrogar eller så kallade beach shacks. Bland strandhyddor, solstolar och parasoller strävar hemlösa hundar och heliga kor. I 2 månader träffas Felix och San varje dag. De tränar, äter, diskuterar och röker tillsammans.
We were just at Goa and we were just, I guess, bumming around, not like, you know, simple, just enjoying things and, you know, nothing crazy, honestly. I think it was just like living the slow life and just chill.
Det är på den här stranden som Felix och San möter mannen från Jaipur för första gången.
But then one day we were walking at the beach and then we ran into this Indian guy.
Mannen kommer från Jaipur, huvudstaden i delstaten Rajasthan i nordvästra Indien. Han är på semester i Goa tillsammans med sin flickvän. De sitter på stranden i Agonda. Han röker. Då kommer Felix och San fram till honom och frågar om han har eld. De blir bekanta, börjar hälsa på varandra de ses. I något skede byter de telefonnummer. De blir kompisar på Facebook.
So this guy, he was really friendly to us and he ended up inviting us over to his place to just eat.
I slutet av oktober återvänder mannen från Jaipur hem. I november reser Felix och San till Jaipur för att hälsa på. Det här är ett stort misstag, säger San 10 år senare.
Once we met him, I think we just got pulled into a bunch of stuff and I think that was like honestly the worst mistake ever.
Jaipur, även känt som den rosa staden, är en hektisk miljonstad berömd för sina majestätiska palats och forntida tempel. På gatorna samsas långa, breda köer av skotrar, tuk-tuks och tutande bilar. År 1876 målades hela staden rosa för att välkomna prinsen av Wales. Det är under resan till Jaipur som Sans och Felix förhållande surnar.
He was actually really young. At a certain point, I started to see the huge age difference when it came to his level of maturity, as well as actually his sense of organization, which is none.
San börjar märka av Felix slarv, hur han tappar bort en sak efter en annan.
He started to get on my nerves because he started to he lost his wallet, he lost his phone, he lost his cards, he lost all his shit. He loses everything.
Det är också i Jaipur som Felix och San blir inblandade i en underlig bostadsaffär. Felix pappa Tommy berättar.
Han berättade att han hade träffat 2 stycken killar som renoverade lägenheter i europeisk stil uppe i Jaipur i norra Indien. Han tyckte att de var bra kompisar och sådär.
We're gonna build some and then it's gonna make a lot of money and then you can get a return on your investments.
Mannen i Jaipur övertalar Felix och San att investera i bostäder. Felix, som tappar bort sin plånbok, lånar pengar av San.
And then he said, "Oh, you should invest, you know, like whatever you want." And I gave him some money. And also, well, actually Felix by that time didn't have any money, so he's like, "Oh, can I borrow this much money so, you know." Anyways, I gave him just like not a crazy amount, just I think in the end, 1,000 for me and 1,000 for him.
Felix berättar om sina affärsplaner för Benning Kenneth.
Det blev mycket av responsen eller det man hörde om honom den här tiden, att nu har han hittat den här spännande affärsmöjligheten. Nu har han fått tillfälle eller möjlighet att liksom bosätta sig i den här lägenheten. Och att vi borde komma och hälsa på.
Mannen från Jaipur förnekar förekomsten av en bostadsaffär. Han säger senare till polis att han låtit Felix renovera i sin lägenhet. Bland annat ska Felix ha installerat en varmvattenberedare och bytt ut en kran. Mannen i Jaipur vet inte exakt hur mycket Felix spenderar på renoveringen, men tror att det handlar om upp till 20 000 indiska rupier, alltså drygt 200 euro. Inga kontoutdrag visar att Felix överfört pengar till mannen i Jaipur, men däremot har han överfört 1200 euro till San. Och i Facebook-meddelanden skriver San att Felix är skyldig honom ytterligare 300 euro i anslutning till en bostad. Felix återvänder till Goa i december. Här slutar hans och Sans gemensamma resa, åtminstone för stunden.
You know when Felix leaves, it was the time when it was like I was getting sick of him losing all his shit and like borrowing money from me. And then, oh, you know, we both decided, yeah, it's better we stop traveling together. And then he decided to, I don't know, I guess he went back to Goa or something.
Efter att Felix återvänt till Goa slutar han ha kontakt med San. Men han fortsätter att tala med mannen från Jaipur på Facebook. I december får Felix ett meddelande där han skriver: Bror, vi kan höja investeringen om du vill. Vad det är frågan om för investering framkommer inte. 10 år senare säger San att det hela var ett bedrägeri. Mannen från Jaipur nekar själv till anklagelserna i senare polisförhör. Vi försöker få kontakt med honom men får inget svar.
He was basically trying to scam us to like give him money for him to like do whatever. So these were all like these fake projects and these like just ideas for us to give him money. And like we fell for that whole investment thing.
Ändå väljer San att stanna kvar i Jaipur. Han förstår ännu inte vilken härva han har blivit indragen i.
Tillbaka i fiskarbyn Agonda börjar Felix besöka en strandkrog, Ocean View Restaurant, allt oftare. Han kommer hit för att äta och spela biljard. Oftast beställer Felix fruktmüsli eller den kryddiga risrätten biryani med kyckling. Ibland tar han en öl. På den här restaurangen får Felix en ny bekantskap. Det är en lokal man i 30-årsåldern som, ännu på den tiden, äger 2 hyddor på stranden. I den här podden kallar vi honom för Ramesh. Han brukar hyra ut hyddorna åt turister. Och precis som Felix brukar Ramesh också besöka strandkrogen Ocean View mest för att spela biljard. Det är en dag i december som Felix kommer fram till Ramesh och frågar om lösenordet till restaurangens trådlösa nät. Det här berättar Ramesh senare till polis. De blir bekanta, börjar umgås allt oftare. I nåtskede börjar Felix låna ut sin bärbara dator till Ramesh. Han får till och med lösenordet till datorn. Och ibland använder han den då Felix inte på plats.
I början av december får Felix besök av sin pappa och lillebror.
När vi hade landat så fick vi vänta några timmar på Felix komma. Och sen hade vi en väldigt fin tid där och han visade runt oss och åkte ut med båtar och tittade på saker och ting och käkade gott och pratade mycket och umgicks. Bodde i samma rum på ett hotell.
Tommy träffar också Felix nya vän, Ramesh.
Vi hade ju inget direkt umgänge på det sättet utan vi gick ner dit och Felix presenterade honom och sen pratade vi väl lite grann och Johan kom nog till vårt hotell också och satt i matsalen där. Så att visst hade de umgänge, men jag fick ingen uppfattning om något negativt då. Så det är ingenting som var runt Felix då när vi var nere där, uppfattar jag som negativt egentligen.
Felix pappa uppfattar inte Ramesh som hotfull, men så här i efterhand tror han inte att vänskapen var genuin.
Jag tror inte att han var någon kompis. Jag tror att han försökte att utnyttja Felix, men ja.
Men Felix trivs i Goa. Han trivs så bra att han en dag gör något oväntat. Han river sönder sin flygbiljett till Bangkok. Han struntar i sina utbytesstudier, men vill heller inte återvända till Finland. Istället väljer Felix att stanna i Goa.
Hän päätti sitten olla lähtemättä sinne Bangkokiin, että hän ei lähde sinne, että hän jää Goalle.
Felix berättar om sitt beslut för sin tidigare rumskamrat Kenneth. Kenneth är själv på väg till USA för att genomföra sina utbytesstudier.
Alltså, Felix var ju inte klar med ganska många saker i Helsingfors. Alltså, det var något tv-abonnemang här och där som liksom fortfarande var aktivt och som jag inte ägde, men liksom som fanns i våran lägenhet, och hur skulle vi liksom lösa det? Och liksom det var post som kom dit, och liksom vart ska den posten? Det var några flyttlådor som fanns kvar i lägenheten, så bara ska jag ge dem till din mamma, eller vad ska vi göra med den?
Det är oklart hur Felix tänkt klara sig i Goa. Kanske bostadsaffären i Jaipur var tänkt att bli ett levebröd. På Facebook erbjuder han sig att anordna resor till Goa för vänner och bekanta i Finland. Han skriver om orörda stränder, bambukojor och undergroundfester. Till synes verkar det inte finnas någon ekonomisk vinning för Felix.
Jag och mina nära och kära visar er runt, guidar och hjälper er gratis så mycket det behövs, skriver han i början av januari. Vi har inget bättre för oss.
Men Felix tid i paradiset har redan börjat skuggas av problem.
Turisti on kingi siihen asti, kun sillä on rahaa, mutta jos rahat loppuu, niin sen jälkeen sä ootkin maan matonen.
Och ju längre in i januari vi kommer, desto svårare kommer Felix Dahls tid i Goa att bli. Hans sista veckor i livet kommer att präglas av pengaproblem. Ett slagsmål, paranoia, en rädsla för att dö.
And at a certain point he was like, you know who we should screw over? And then he said, Felix.
Vi som gjort den här podden heter Nino Poppius och Emma Levo. Manus av Emma Levo. Ljuddesign av Mike Grönros, producent på Yle, Elin von Wright. Podden är producerad av Parad Media.